Hej och välkomna till Fredagspodden!
Gud vad glad.
Men man behöver det i det här novemberrusket. Det är som en chock.
Ja, jag vet.
Vi har ju pratat om att vädret är lite som en psykopat.
Ja.
Och det är nu man blir så förvånad hur äcklig och dum i huvudet han var.
Alltså var så snygg i somras.
Men så härlig, vi bråkade inte, allt var toppen.
Så glad, drack vin varje dag, sovmånar, solen attackerade den varje dag.
Och så fortsatte det i en drömsk, lång, härlig höst.
Mm.
Det var härliga färger på höstlöven, solen sken, det var liksom ibland 20 grader.
Alltså, och nu börjar man fundera på äktenskapsrådgivning. Vem vet, det kanske sitter män där hemma som bara... förstånd så fort de tänker på djupa celluliter.
Gropar i låren. Jag kör ju 5-2 men jag är inte nöjd med viktraset.
Jag är min mans tredje äktenskap. Jag glömde aldrig det.
Ja, jag har tagit fan varit den enda tjockisen. Nej, men förstår
det här vädret, det utmanar en något så ordentligt alltså.
Hur menar du då?
Det är att man kan gå och deppa och livet är liksom sådär och vädret är som det. Och så bara känner man så här, nej, alltså ju mörkare det blir, då måste man göra så härligt hemma så att det inte är klokt. Alltså det måste vara 100 ljus hemma. Det måste vara liksom det godaste rödvinet, den godaste maten. Det måste puttra i grytor. Alltså,
ja, men det måste dofta mörker.
Typ. Ja, det måste verkligen vara fina rentvättade lakan och fint städat i hemmet. Alltså för att komma ner sig där, Hanna, och tittar ut. Då kastar man in handduk.
Men då är det kört.
Då blir
jag
hängning.
Tycker också att det är en utmaning det här med utseendet. För det handlar också om att man så här, inte dyker ner i så här, det är så slabbigt ut så jag har fula skor typ. Alltså att man bara känner att det är ingen idé att jag fixar håret för det regnar ju.
Nej, precis.
Utan nu behöver man lite rouge.
Ja.
Man behöver lite mascara. Alltså man kan inte hålla på och slarva.
Ett, hur klär man sig snyggt på vintern när det är kallt? Två, hur klär man sig snyggt när man ska hämta på dagis också?
Ja, men för det är kanske det svåraste.
Nej, men det går ju inte. Den här fina sammetsklänningen, högklackar, liksom släng dem. Och så ska man hämta någon galon.
Alltså galonisar är ju det största stilhotet.
Jag funderar på att ha fina kläder. Sen när jag ska gå och hämta på dagis, själv sätta på mig galonisar.
Jag tycker att det låter bra.
Som man liksom har hämtat.
Du, i morse så såg jag en tjej som hade min frisyr.
Nej.
Men i rött. Det var så snyggt.
Det blir din nästa grej.
Ja, men jag vet, jag blev riktigt sugen. Mm. Och hon och jag såg varandra, alltså hon var lite yngre än mig också. Hon tänkte väl så här, vem är tanten som har snott min frissa, tänkte hon. Men alltså jag tänkte, wow, där står jag. Och fast i rött då, tänkte jag. Hon var jättesnygg. Så då blev jag faktiskt inspirerad. Men du, Amanda, vi måste prata om en sak. Mm. Jag var igår gäst i René Nybergs nya program.
Jaha, kul. Ja. Det var min man kul. Också.
Ja, men jag vet, men vi såg så olika i sminklåsen. Då blir det alltid lite så här, oj, nu familjen här. Alltså, ja. Man bara, vad har du pratat om? Alltså,
så. Vilken del av familjen tog du upp?
Ja, han pratade ju om bekräftelse, va?
Ja.
Jag pratade om skilsmässa. Han har sin bekräftelsegrej, jag har min skilsmässa.
Alltså, men jag undrar, kan jag också börja prata om din skilsmässa?
Men jag alltså,
förstår det. För det verkar vara ett så jävla vinnarkort.
Ja, men jag vet, man kan aldrig prata nog om det. Det är ändå... Nu hörde jag ju då statistik igår, men det är 50 000 typ som gifter sig per år och 40 000 som skiljer sig. Alltså det är inte bra.
Nej, jag märker ju folk börjar skryta liksom. Nej, men det var ju skilsmässan. Jag har gått in, alltså när man kommit över det.
Ja.
Inte när man är i det, men när man kommit över det så är det så här, nej, men jag är ju skilt. Alltså man liksom tar upp det och det är så här, du och jag har, jag märker ju du liksom och andra när vi har program och så här bara, nej, men vi som har gått igenom skilsmässa typ. Och där men är jag inte med.
Det är lite som så här, kvinnor som har fått barn.
Ja.
När man har gjort det, då har man gjort det. Och då är man för evigt liksom bundsförvanter i det.
Precis.
Har man skilt sig så har man skilt sig. Och då vet man direkt. Du kan inte prata om varannan veckas livet.
Nej, men nu ska jag komma till det taskiga.
Aha.
Det är att det finns miljoner människor. Eller kanske inte miljoner, men jo, säkert. Som har barn, har gjort allt det där som du också har gjort.
Ja.
Som verkar så otroligt. Men inte hade gift sig, utan bara separerar.
Jag vet.
Och det är inte alls samma laddning. Det är inte alls samma.
Nej, men det sa jag många gånger igår, för när jag var så här, men är skilsmässan hit och är skilsmässan dit. Jag bara, fast nu måste vi prata om så här, alltså vare sig man har gått igenom en skilsmässa eller en separation, det är lika obehagligt båda två.
Jo, jag vet, men jag tror inte alls att det är på middagen sen, tjejmiddagen liksom, att säga så här, nej men det var ju som när jag gick igenom min separation.
Alltså det, jo, det gör
nej, 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 folk skiter i det. Folk tänker bara, aha, vadå, hur då?
Alltså, alltså andra skiter i det.
Men däremot, det var som min skilsmässa. Alltså det är mycket mera star quality.
Ja, men du, för vet du vad, jag har en teori som just har med star quality att göra.
Ja.
När man gifter sig, det är en sån jävla show off.
Ja, det är det.
Man bara, här är vi, vi är så lyckliga.
Idag får ni ta del av vår kärlek. Ja. Sitta tysta och sen får ni höra jättemånga tal om hur vi var som små, vidrigt. Hur vi var som ungdomar och hur vi är idag.
Och alla måste säga att jag är jättevacker, fast jag inte är det.
Mm.
Och det är väldigt mycket fokus på oss.
Bara.
Det är som att man betalar liksom 100 000 plus för att folk ska hålla på och behandla en som man är kungen och drottningen.
Jag vet, men det kostar jättemycket att hitta sig.
Ja, och är det värt det att få bli behandlad som kungen och drottningen?
Absolut,
en dag?
Jag skulle betala miljoner.
Men det är det också, att man då blir det ju så stort med den här skilsmässan. För att det är så förmjukande att du har stått där och gjort det och betalat
du
för
menar
allas
det?
Kärlek.
Man får alltså tillbaka lite av de pengarna om man skiljer sig.
Ja,
eller för du kan inte. Använda det igen sen.
Pengarna?
Nej, nej, men alltså är själva uppmärksamheten. Du får ju bekräftelse.
Men alltså, jag är ju liksom höjden av pinsamhet som har gjort det 2 gånger typ. Nej, det är underbart att gifta
nej,
sig.
Nej, men du har inte skilt dig 2 gånger.
Nej, det har
Hanna,
jag inte.
Hanna, jag är min mans tredje äktenskap. Glöm aldrig det.
Det har jag glömt bort faktiskt.
Ja.
Pratar ni någonsin om det?
Nej, för att det blir
så
inte
tråkigt.
Det är så fruktansvärt tråkigt. Nej, men alltså inte just om skilsmässa. För grejen är att skilsmässa utan barn är inte samma sak.
Nej.
Då säger man bara hej då. Alltså, men däremot kan vi prata om alltså, relationerna och varför det tog slut. Och så här, men det blir inte skilsmässa.
Nej. Har man inga barn, hej då på en månad.
Nej, men det är fantastiskt.
Alltså det är bara alltså, du är liksom ingenting att snacka om. Men det var inte skilsmässan jag ville prata om.
Nej.
Nej, utan jag träffade då en annan person som var gäst också i det
här
programmet.
Hade han skilt sig?
Han hade också skilt sig för 2 år sedan. Och han var så happy clap och de jobbade ihop och var såna bra kompisar.
Det är det nya.
Det är det nya, ja. Mm. Vet du vad som han faktiskt poängterade där? Att han tog ju det där liksom sorgåret innan de skilde sig. Eller liksom båda två.
Mm.
Och jag tror att det är när folk gör det. Det är då man kan typ så här skaka hand och bara high five och vi fortsätter vara vänner typ.
Mm.
Men det var Fredrik Paulun.
Jag åt hans müsli i morse.
Ja, och den är ju faktiskt väldigt god.
Jättegod, blåbär och vanilj, fantastisk. Ja.
Först så blev jag chockad, för jag trodde inte alls att han skulle vara eller se ut på det där sättet som han var.
Nej.
Man har bara sett bilder på honom lite, tänker jag.
Man blandar ihop honom lite, förlåt nu till båda två, för ni kanske inte ens är i samma fack, men med Ola Lauritsson.
Exakt, och de är ju väldigt olika nu när jag har träffat båda.
Ska jag jo, säga men har de inte samma syn på maten?
Ja, men det som var intressant det var så här, för att när vi hamnade i en paus där så var jag ju tvungen att gå in på dieterna med honom, för jag tycker att det är så fruktansvärt intressant liksom. Mm. Så jag började så här lite trävande fråga vad han tyckte om LCHF och 5-2-dieten.
Mm.
För att Ola Lauritsson, nu kanske jag säger helt fel här, men det känns så att han började med GI och då började vi prata om 5-2 och LCHF och han bara, LCHF har ju blivit bättre. Den första LCHF som kom var ju fruktansvärd, men nu har man ju lagt till lite bär och lite avokado och sådana saker.
Halleluja, jag får äta ett bär.
Han bara, men 5-2 alltså det är ingen diet.
Nej.
Han bara, man måste ju veta varför man gör någonting, där måste man ju börja. Kroppen har ju liksom ett matminne och liksom alltihop det här. Så att om du svälter en dag, om du lägger ut allting du har ätit ändå på en vecka, så kommer det vara likadant som en fullskalig vecka. Så att det var ju lite som när vi träffade Leif GV Persson på TV4 Nyhetsmorgon. Han bara, jag kör ju 5-2 nu, men jag är inte nöjd med viktraset. Vi bara, nähä, så här. Varför då? Han bara, jag kompenserar ju så jävla mycket de andra dagarna. Han gick i bananas då, förstod man ju.
Ja.
Så det hade inte hänt någonting. Och så han bara, men sen så är det inte så bra för kroppen heller att gå in i den här svältmoden.
Nej, men det var...
han bara,
jag kommer ihåg när du provade det typ en vecka somras.
Ja.
Alltså det var ju så hemskt och det var ju så deppig den där dagen. Vi andra satt på stranden och åt och drack och allt. Och sen så bara, nu klockan 6, nu får jag äta. Och då bara åt man liksom allting man kan tänka sig.
Ja, men det blir inget bra av det. Ja, men då var jag liksom över de där LCHF och så här. Jag bara, men du är ju GI-mannen.
Mm.
Han bara, jo, men framför allt så är jag bra matmannen.
Ja, gud vad bra.
Så jäkla bra. Han bara, jag är emot att man inte ska äta allt. Mm. Och det var det här vi kom fram till då. Mm. Eller vi kom fram till, som han berättade för mig. Nej, men för han var så här, han bara, jag tycker man ska äta allt och man ska äta lagom mycket. Sen är det såklart mycket bättre om du äter råris till exempel, eller rotfrukter i ugn. Då blir du mätt på 400 kalorier. Mm. Äter du däremot pasta, då måste du äta liksom 1000 kalorier för att bli mätt.
Ja, det är det.
Så han bara, så att man kan ju hela tiden välja det absolut nyttigaste, men som är lika gott. Liksom, mm. Så, så att det är andra, liksom, ett annat tankesätt. Liksom. Han bara, sen tycker jag att man ska dricka vin och man ska äta en kaka då och då. Alltihopa. Men framför allt, äter man bara protein så kan man ju få cancer. Och det var det som jag nu vill komma till och prata med dig om.
Åh, gud.
För då så sa han så, han bara, det är ju vetenskapligt bevisat att för mycket protein eller för mycket kött blir cancerogent i kroppen. Alltså direkt.
Nej. Men jag har ju aldrig gjort det.
Äter för mycket protein?
Nej.
Nej, men jag tänker att du äter för mycket kött.
Ja, det gör jag.
Då sa han så, men vadå, hur mycket kött äter du i veckan? Han bara, man ska inte äta mer än 3 portioner. Så han bara, och sen så ska man ju liksom äta fisk och kyckling och liksom sådana saker.
Men... ja, men det är det jag menar. Vad menar protein? Protein? Alltså vadå?
Nej, men det finns ju protein. Alltså om du bara äter protein. Det är ju liksom mjölkprodukter, ägg, ost.
Ja, men det är det jag menar. Det blir inte cancer.
Nej, men om man äter till exempel Dukan-dieten, då äter du bara protein. Mm. Äter du till exempel stenhård GI, då är eller det mycket LCHF. Protein och väldigt, väldigt lite. Ja, eller LCHF. Liksom så. Alla de går ju ut på att man ska äta mycket protein och lite kolhydrater. Mm. Men vilket han var så här, att man måste liksom balansera upp det där så att man äter lagom mycket av allt. Mm. Och sen så inte mer än 3 måltider med kött inblandat i veckan.
Och då menar du kyckling?
Nej, alltså fisk och kyckling annat. Rött
det
kött.
Det är rött kött.
Så jag tänker så här, om du äter charkisar en kväll och du äter fredagsbiffen, då har du bara en köttbit till.
Men charkisar, då äter man typ så här 3 tunna skivor salami. Det kan inte vara så farligt. Det är typ så här 20...
Du moffar ju parmaskinken.
Nej, men det gör jag inte. Nej, men det är typ 20 gram. Jag det är skillnad. Jag tror att det är den där tjocka, tunga köttbitarna liksom, på 150-200 gram. Usch. Det tror inte jag är så lätt för kroppen att ta ner.
Nej, men när han då sa, för jag älskar ju kött.
Jag också.
Och jag tänker hur vi vältrar oss i kött på somrarna. Ja,
somrarna vill jag inte ens prata om nu.
Nej, för då kände jag mig äcklad av det röda köttet. Då tänkte jag så här, men fredagsbiffen, absolut. Men sen att det ligger kvar länge i magen och blir cancerogent, då kände jag att det var så obehagligt.
Mm. Men så här är det med allt, Hanna. Du, vet du vad? Man ska inte lyssna på någonting.
Nej. För att... jag tyckte att det var intressant med bra mat. Han bara, jag slutar skriva viktminskningsböcker. Jag skriver böcker om bra mat.
Mm, det är underbart.
Ja, det är underbart. Jag måste bara säga en sak. Till. Du har ju inspirerat dig av den här människan. Då sa han en annan sak som jag tänkte att...
nej, jag kan inte hela magen nu. Sa du det här till mig? Jag fattar inte hur du kan vilja göra mig så illa.
Nej, men vadå? Du kan, det här var att ge dig som en present.
I morse såg en dödsannons med någon som var född 80 som har dött i cancer. Ja. Och nu säger du det här, fy fan.
Fast du, jag gav dig en present.
Nej, det gjorde du inte, du gav mig en stor jävla tumör.
Jag gav dig nu en present. Att vi båda kan tänka på 3 portioner i veckan. Då kommer vi kunna leva jättelänge.
Aj, jag har ont i magen också.
Jag slutar. Mm. Till hans nästa grej som jag blev inspirerad av, som jag har tänkt så mycket på sedan igår. Mm. Alltså så här, när det gäller alla dieter och alltihopa, så är det så här, vi måste förstå att vi alla är olika. Mm. Det finns ingenting som funkar på alla.
Nej, såklart.
Och man måste hitta sitt eget sätt. Mm. Och så sa han så här, alla kan inte bli triathlon-människor.
Nej.
Alla kan inte springa. Han bara, det som vi gör nu är att vi dietar sönder oss. Så att kroppen bara inte vet vilket ben man ska stå på. Så. Sen nummer 2. Tränar som att vi är elitidrottare och får skador.
Ja, men det fattar jag. För att alltså, jag är inte en springmänniska. Jag har ju försökt, men jag får ju så här ont i knän och kroppen. Och...
ja, men då ska du absolut inte göra det.
Nej.
Han bara, jag tränar mycket och älskar det och så här. Men jag kan inte bli en triathlon-människa.
Nej.
Men då ska också folk känna sig dåliga för att de inte kan bli det. Typ.
Nej, men jag blev så inspirerad igår när jag läste DN. Liksom, de har gjort en mätning och kom på att typ en av de viktigaste motionerna, vet du vad det är?
Nej.
Vardagsmotionen. Alltså det var typ så här, sitta still, då bränner 20 kalorier i timman. Gå i trappor 200 kalorier i timman. Mm. Bara så här,
ja, men gå fram och tillbaka till jobbet. Eller
ja,
vad gör.
Sitter du ner på en stol hela dagarna. Men ställ dig upp en gång i halvtimman och sträck på dig. Mm-hmm. Det är ju tydligen jättemycket. Sånt blir jag jätteinspirerad.
Ja.
Inte att jag ska springa ett maraton som jag aldrig kommer kunna göra. För det är liksom bara så här, det är bara att lägga ner för mig.
Nej, men och det var då han kom till det här som jag tyckte var intressant. Att vi människor är gjorda för att jämföra oss med varandra.
Men Hanna, då förstår jag hela stressen med Facebook och Instagram, ja, men fattar och allting.
Men för på stenåldern, då hade man 50 personer att jämföra sig med. Alltså förstår du, då var det så här, oj den där är lite starkare, den är lite så jämför. Det var som en spegel liksom, för att man skulle överleva och inte bli den svagaste människan. Mm. Förstår du då med Facebook, Instagram, mm, tidningarna. Han bara, helt plötsligt så har vi liksom miljontals människor att ta del av, mm, och se den där supersnygga fotomodellen. Men det är ju en unik person som det bara finns en av, som är en supermänniska. Mm. Liksom så. Vi kan ju inte jämföra oss med den. Men helt plötsligt så har det blivit så i vårt samhälle att vi ska jämföra oss med alla vi överhuvudtaget ser, bara för att världen har blivit så pass mycket större. Så man skulle verkligen behöva typ så här, att vi bara jämförde oss med dem på kontoret.
Det här, ja, men vi då måste skulle man ju liksom bara säga, nej men idag tror jag att jag har snygga skor. Av oss åtta som är här liksom.
Ja.
Då skulle man ju tycka att det var helt okej, en annan dag inte. Men liksom,
du kan ju aldrig vinna över hela världen.
Nej, men där är ju stor skillnad på en sak, Hanna. Att jämföra sig och att bli inspirerad av.
Ja, absolut.
Och om man kan lära sig att skilja på de två sakerna, då tror jag att man har hittat vinnarkonceptet. Mm. För att inspiration tror jag är jättenyttigt för hjärnan och för att känna livsglädje och för att känna så här, men så där skulle jag också vilja. Alltså det öppnar ju nya dörrar. Men att om man då ska missförstå det där och jämföra sig istället med alla som man blir inspirerad av, då går det ju liksom inte.
Nej. Och precis som man sa så här, för vår överlevnad, ja men det är klart att det finns ju någonting bra i att ha liksom lite vinnarskalle liksom så här, för att man har en framåtrörelse och man utmanar sig själv. Det finns, mm, ju någonting nyttigt, mm, i det. Och det kan man ju känna så här, för självförtroendet och alltihopa, så finns det någonting jättebra i att vara så här, gud jag skulle vara som den, och bara nu är jag det. Att man kan se det så. Men däremot så när det liksom det blir för mycket om man jämför sig med för konstigt, så då är det ju raka vägen mot depression.
Nej, men sen måste man också tänka på så här, att alla har sin del. Att vi människor är ju komplexa varelser. Och vi lyckas, kan ju lyckas med en grej, vilket vi gärna visar upp.
Mm.
Men vi visar ju nästan aldrig upp det som vi misslyckas med.
Nej.
Så här, igår la jag ut en Instagram-bild på att jag är med i det här numret av Style By.
Jag har inte sett det!
Det är så inspirerande, Hanna.
Oh. Alltså, vi älskar ju den delen i Style,
ja, men det var det vi gör. Det var därför jag blev så glad när Jonna frågade. Bara för att vi pratar ju alltid om de här tjejerna som vi ser.
Den heter I min garderob.
Ja, ja. Jag är ju knappt inspirerad av modesidor längre.
Nej.
För att jag blir så här, det är för anonymt för mig. Däremot riktiga tjejer med riktigt bra stil. Och vad de har. Du och jag, vi kan ju sitta och så här, försöka mula oss. Alltså vi tittar så nära på de här, någon tjej i Paris.
Ja, men, och jag vill också läsa så här, just den där krämen som hon använde och det där rouget. Och sen så hade hon skorna så här och sen så hade hon byggt sin garderob så. Och när hon går ut, då har hon alltid bara svarta kläder. Alltså så kan vi prata.
Ja, men vi älskar ju det. Så när Jonna frågade mig så här, om jag ville göra det här. Du och jag blev glada tillsammans.
Vi bara, ja!
Och i alla fall, och så la jag ut det på Instagram, alla bara, åh vilken fin stil du har. Man får jättefina komplimanger och det är, mm, ju så gulligt liksom. Och då kan man läsa de där sidorna så kan man tänka så här, gud vad hon har, som de skrev, det var fin stil eller vad nu, fina kläder eller så. Och det kan man ju bli inspirerad av, Hanna. Men det jag ska komma till nu är att jag vill att alla ni som läser de sidorna om min stil och om ni som tycker att den är lyckad, ni ska veta att jag
gråter varje
gång jag tittar av så jävla mycket ångest. Som jag har haft jätteproblem med. Alltså jag har haft panikångest, varit deprimerad. Alltså jag kan säga att det fortfarande inte är helt hundra med mig. Alltså förstår du vad jag menar? Jag vill bara att ni ska förstå att den där biten verkar väl bra då.
Mm.
Men det finns massor annat med mig som är helt åt helvete.
Så jag håller med.
Vad sa du?
Jag håller med.
Nej, men förstår du vad jag menar?
Nej, jag menar
vill inte att man ska luras av.
Jag blir lurad av det hela tiden.
Ja, att tänka så här, titta på den där sidan och bara, gud den där toppen. Och det där hon har ordnat sig för sig. Och gud vad otroligt det är. Och tro att det är så med resten av mitt liv. För så är det inte.
Nej, och sen så har ju du liksom lyckats göra det härligt med det här. Men du har ju också
klädproblem
måndag, tisdag. Och så får du till det onsdag.
alltså, gud, du vet ju vilken beslutsångest jag har.
Ja, men jag vet.
Och beslutsångest betyder bara på ett dåligt självförtroende, så det har jag ju också. Man kan förstå bara att vissa människor kanske springer ett maraton, men kan absolut inte liksom laga mat. Alltså, vi måste bara förstå att alla människor har sitt. Så fort man ser någon som man tror lyckas, får man tänka bara, åh herregud, vilket dåligt sexliv den har. Hanna, mm-mm, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså, jag känner mig också så här rik. För att det verkligen är så här. Då vet jag så här. Jag har handlat. Det har kommit hem nu. Jag har koll på grejerna. Det kommer inte bli matsvinn. Det är fina recept. Och allt. Alltså, allt. Alltså det är en sån njutning för mig. För att jag har haft sån stress runt det här med. Men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser. Först har jag ju, om jag har gått till en butik. Sen har jag gått därifrån. Sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine, what's in your life routine, så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså, ja, allt. Alltså.
Och så, vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det pigg. Är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppiggande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen. Ja, det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt. Både när vi har gjort program och när vi hade till exempel Kakan Hermansson och Sarah Dawn Finer.
Mm.
De är ju lika gamla som du ungefär.
Mm.
Typ födda runt 80. Så de är liksom 5 år yngre än mig. Och båda de två som jag tycker är så här fantastiskt inspirerande, helt supersnygga och härliga kvinnor.
Mm.
har då båda varit så här, men jag måste bara säga att du har ju alltid varit min förebild i media, för du var den enda som såg ut ungefär som jag. Och jag tänker så här, ja, jag har tagit fan varit den enda tjockisen i media. Nej, men förstår du? I 20 år typ. Men när det gäller tjejer så har det varit väldigt mycket liksom ett Barbie-ideal i väldigt, väldigt många år. Och då tänker jag så här, ja, men jag har ju liksom fått finnas som liksom en ganska offentlig person sedan jag var 16 år. Mm. Och då är ju Amelia Damo såg chansen att kunna skapa något, ett nytt ideal här och gjorde mig till Sveriges första mulliga modell.
Fantastiskt.
Och då var det så att första gången jag såg mig själv på bild i ett riktigt liksom stort reportage, då hade jag gjort underkläder också. Jag lägger ut de bilderna faktiskt på vår Facebook-sida.
Ja, det måste vi göra.
Då grät jag.
Ja.
Alltså jag hade inte visat mig i underkläder för någon. Alltså jag var 16 år och idag så är jag så fruktansvärt stolt över det jobbet. Och när du träffar fina. De här tjejerna så tänker jag bara så här, herregud vad viktigt det är. Och jag hade ingen.
Nej.
Det finns så många, alltså det har ju blivit liksom
sån... Det är så fattigt där ute på... Alltså vi har pratat mycket om att på den senaste tiden så börjar de här stora modemagasinen ha tagit upp innehåll framför utseende. Absolut. Som till exempel Lena Dunham.
Ja.
Som inte, ja, absolut inte har någon Barbie-kropp.
Nej. Men du såg ju Els senaste omslag. Mm. Med hon underbara skådespelerskan som är i alla filmer just nu som inte jag såklart kommer på vad hon heter.
Nej.
Som alltid måste.
Alltså
blir tokig på mig.
Det här själv. Vi måste bli lite mer som Filip Fredrik som bara droppar namnen. Liksom. Vi kommer inte ihåg. Men jag vet vem du menar som du vann Oscar för med The Silver Line.
Exakt.
Ja.
Ja.
Och jag kan dess namn. Silver Lining heter den.
Vi är så dumma. Men vi ska lägga ut det omslaget. Men grejen är så här att då fick engelska L. Jag tror att det var engelska L eller om det var amerikanska L. Det kan ju varit kinesiska L också. Skitsamma. De fick så himla mycket kritik för att hon hade en ganska stor kappa på sig. Och då tänkte jag bara så här, sluta nu. Hon är på omslaget, hon är skitsnygg. Varför de inte framhävde hennes kropp då?
Då menar du en annan tjej.
Aha.
Menar du Natalie Portman?
Nej, men hon är världens smalaste människa.
Ja, men alltså,
Natalie Portman.
Ja, men jag känner inte igen
direkt
omslag.
Efter The Black Swan så var hon i en stor kappa. Men framförallt också så, här, så blir jag också glad för när Adele är på omslaget till exempel.
Ja.
Hon har fått vara på alla omslag. Men jag blev också trött på att det då skulle vara någon form av liksom kroppslig diskussion och kritik då när liksom hon väl är då på omslaget. Hon ska väl ha det som hon känner sig bekväm med. Om det är en stor jättekofta eller kappa eller vad det nu är så spelar inte det någon roll tycker jag.
Det här handlar ju då om oss tjejer. Och på något sätt så verkar det ju som att vi tror ju att vi klär oss för männen.
Ja.
Alltså vi tror ju då att vi klär oss för dem vi vill attrahera. Även om det är kvinnor eller män.
Ja.
Förstår du vilken läggning man har?
Exakt.
Du vill vara snygg. Inte ja, bara för dig själv utan för liksom den som du vill ska tycka att du liksom är snygg.
Ja.
Det finns ju massa skeva män där ute som har gått på det här liksom Barbie-idealet.
Ja.
Men sen finns det en massa män som bara går på så här instinkterna, alltså deras liksom så här,
vad de, lust
och vad de tänder på tycker är snyggt. Och då är det extremt sällan, alltså det här kan jag lova er, alltså 95%, de vill inte ha smala tjejer.
Nu blandar smala så ledsna.
Jo Hanna, okej, men de vill ju ha tjejer som är som de är.
Ja, förstår du vad jag menar? Smal eller kurvig.
Smal eller
hur
kurvig.
Det nu är.
Jo, jag vet. Precis det är det jag menar. Att det är så här, alltså, och smal.
Fast du vet, det mest fantastiska det är ju att precis lika många killar som det finns på jorden finns det ju smaker av tjejer.
Ja, men det är det.
Alltså du vet, man bara träffar killar som bara älskar någon härlig rumpa eller inga bröst. Jag pratade just med en kompis till Bankis. Han bara, men jag älskar ju rödhåriga. Oh. Det är så härligt att man har liksom en nisch.
Ja, men det är det jag menar.
Det är
ju
så.
Alltså, jag tycker smalt är skitsnyggt. Alltså, det är inte det.
Jag älskar uppnäsor.
Ja, jag vet, jag
älskar det är helt sjukt. Killarna kan se ut hur som helst, bara med uppnäsor.
Ja,
typ.
Och jag älskar ju typ så här glasögon, tandställning, du vet, jag har alltid gått igång på något så här defekt liksom. Men det jag tänkte säga var att jag pratade också med en kille och jag känner hans tjej också. Och hon är en sån här tjej som alltid går på dieter. Alltså du vet, så men så här, liksom ingenting om henne.
Dieterna håller henne vid liv typ. Hon måste hålla sin diet.
Nej, men du vet, man tror alltid att man måste gå ner de där 5 kilorna eller 3 kilorna eller för att komma in i den där klänningen eller så här. Jag är helt med där. Alltså man ska inte klanka ner på henne. Det är så vi håller på ju. Ja. Många av oss. Och sen så träffade jag honom utan henne. Och vi var lite fulla hit och dit. Och då berättade han att han tänder på överviktiga tjejer.
Nej.
Jo. Alltså inte bara så här mullis mullis. Utan liksom alltså rätt stora tjejer.
Ja.
Han tycker det är så jävla härligt. Och snyggt och sexigt och coolt och alltihopa. Och då kunde inte jag låta bli. Jag bara, men vet hon om det här? Han bara, nej.
Det vilken befrielse det skulle vara för henne att fatta det.
Nej, men då tänkte jag så här, hon har alltså en kille som inte bara så här tycker att hon är fantastisk som hon är. Han tänder också på liksom de extra stora kurvorna. Det tycker han är det absolut härligaste som finns. Hon går och går på en jävla diet och vet inte om det här.
Nej men vilken miss.
Ja, men alltså jag tror att liksom, och jag tror att det är så med mycket. Man har inte ens frågat varandra. Man pratar inte. För att alltså så här, har man valt att leva, man klär sig ju självklart för sig själv och för alla man träffar och jobbar med. Så här. Men det är klart att man vill att ens partner ska tycka att man är härlig och snygg.
Mm.
Men jag tror, för jag såg ett program en gång som var ett av mina favoritprogram, som är Trine och Susanna, som ni alla sett här nu i Sverige.
Älskar det. Älskar den här säsongen också. Ja. Så härlig.
Men de gjorde ett program när jag bodde i England som hette Trine och Susanna Doing Couples. Typ, när de gjorde par. Som inte hade det så bra och var fult klädda och slutat bry sig. Och då, det första de skulle göra var att de tog med då varsin man och kvinnan, eller kvinna och kvinna, eller man och man, ut för att shoppa kläder till den andra, vad de tyckte att den andra skulle ha på sig.
Mm.
Och när partnern fick se vad den andra partnern ville att de skulle ha på sig, då var helt i chock, Hanna.
Ah.
Det var ju så här, 25 år senare, varför har du inte sagt något? Att du älskar röda kavajer på mig. Nej, men du vet, för ibland kan man verkligen bli sugen på att klä upp. Alltså, jag och Alex var på dejt här nu i fredags.
Ja.
Det var bara han och jag, vi skulle bo på hotell och sådär. Och då hade jag absolut kunnat tänka så här, nej, men då skulle jag väl ha haft favoritklänningen som han tycker om. Och jag tror inte jag vet vilken som är favoritklänningen.
Nej, men alltså det där är så intressant. Nu när jag skulle gifta mig i våras, då vill jag ju framför allt vara fin för Gustav.
Ja.
Det var liksom mitt ultimata mål.
Men det är ju så härligt också att man kommer in i kyrkan. Han vet inte vad du ska på dig. Han tittar på dig. Men det är så härlig grej. Det fattar jag.
Men fortfarande. Och min klänning var helt fantastisk. Jag ska inte säga någonting annat. Men det var inte jag. Nej. Eller jo, det var jag. Fast du vet. Jag har hållit på med den här brudklänningen mycket och tänkt på den mycket efter. Ja, men nu kommer jag på det. För att jag håller på att ångra den här klänningen massa.
Mm.
Men nu kommer jag på det. Jag klädde mig så för honom. Och det var min liksom bröllopsgåva till honom. För att jag vet att han skulle tycka att det där var det finaste.
Jag vet inte om jag kan hålla med dig där. För just på sin bröllopsdag så vill man ju vara så fin. Man vill utstråla glädje och lycka alltihopa. Och känna sig trygg i vad man har på sig.
Ja.
Så där måste man ju också vara trygg i att man känner sig själv.
Men jag är aldrig trygg i prinsesskläder.
Nej, men du skulle inte haft prinsesskläder.
Nej, jag vet. Men då skulle inte Gustav tyckt att det var så härligt. Förstår,
nej,
han
jag vet, för jag såg en klänning häromdagen. Jag bara, du skulle ha haft svart på dig.
Jag vet.
Kolla den här klänningen liksom.
Jag vet.
Skitsnygg tjej som gifte sig så här svart. Liksom.
Men Amanda, jag skulle inte ha haft klänning. Jag skulle ha haft kjol och topp.
Ja.
I svart.
I svart,
jättefint.
Ja. Jättevackert.
Och kjol som slutade vid knät, typ.
Oh.
Typ pennkjol svart med en otroligt fin svart spetstopp.
Ja. Oh.
Och någon grej i håret.
Ja, oh, det skulle ha haft.
Och kort hår.
Och röda läppar.
Och röda läppar.
Fy fan vad snyggt.
Men förstår du vad jag menar? Alltså, så här, det är ju jag. Men jag är inte alls övertygad om. Eller han hade inte tyckt att det var så härligt. Sen vet jag så här. Om jag skulle sätta på med det och möta upp honom på en dejt. Då skulle han älska det. Det kanske är extremt att prata om bröllopet.
Ja. Det blir
men förstår du vad jag menar? Jag bara väckte en tanke av. Så här, för att just den där bröllopsklänningen är ju någonting som går och gnager i mig fortfarande.
Ja.
På ett helt sjukt sätt.
Ja.
Alltså jag tänker på den en gång om dagen typ. Jag gick utanför
min zon. Vi måste göra om det, Hanna. För att jag måste,
nej, jag älskar bara allting som har med vårt fantastiska bröllop att göra. Så att det är liksom ingenting men, med det. Men ni så, hade ju svart. Alltså jag uppfyllde min dröm här, i er.
För det är precis jag skulle komma till var så här att jag har varit tärnor på jag vet inte hur många bröllop. Det är verkligen en av mina roller här i livet. Jag har aldrig känt mig så snygg som på ditt bröllop. För jag hade ju svart spets.
Men det var min önskan till er. Alltså, för jag ville ju verkligen att du och Amelia skulle vara mina tärnor. Liksom så. Det är så mitt självklara val. Och så tänkte jag bara så här, vad är ett bröllop? Jo, men det är en superhärlig och kul fest. Men då man klär upp sig på ett extra härligt vis. Liksom så. Och eftersom vi också hade så här storstadsbröllop så var det ju verkligen liksom någon form av, inte så här en sommarklänning liksom så. Och då kändes det så fruktansvärt härligt att bara vara så här, ha nu de snyggaste klänningarna bara i svart.
Ja.
Så man känner sig bekväm.
Mm. Vad det gäller kläderna så ska man nästan alltid klä sig för sig själv.
Ja.
Men det kan också vara kul att faktiskt fråga och också kanske så här, nu med att jag skulle fråga dig Hanna, då skulle jag kanske bli jätteglad för du kanske skulle säga så här, jag vet inte vad det är, men så fort du har svart på det, Amanda, alltså du blir skitsnygg i det liksom.
Det är som när jag har mörkblått. Varje gång jag har mörkblått så säger du att jag är snygg.
Ja.
Men jag tycker framför allt att du hade världens viktigaste relationspoäng i att man med sin partner ska säga vad man går igång på hos varandra.
Ja, så man inte går
och inte gå in då på så här, fast jag tycker kanske att du har lite för tjock rumpa. Alltså man ska inte vara där överhuvudtaget utan bara få veta hur det är så att man bara kan säga, om man skulle då helt plötsligt så här, ja, men man är en härlig lagom kurvig tjej och så en skille helt plötsligt bara, nej men jag vill ju ha en sån här maratonlöperska i kroppen.
Ja.
Och så bara känner man så här, jag kan aldrig bli den han vill att jag ska vara, det han tycker är sexigt.
Nej.
Då kanske man också måste se över det. För att den fröjden som det är, tro mig, jag har levt med både och. Att ha en man som tycker att man är den sexigaste varelsen på jorden, precis som man är. Det är helt fantastiskt.
Ja, men det är klart att det är. Men det kan ju
man
också
blir liksom
vara
en cool katt i det då.
Ja, och det kan ju också vara så här att man går och tänker på någonting som man inte vågar. Vi säger nu att jag så här skulle sätta mig ner ikväll med Alex och bara, och han bara, nej men jag tycker liksom att blonda tjejer här liksom. Nej men alltså då kanske jag skulle bara säga, fan vad kul. Tänk mig jag skulle bara gå och testa att så här, bli lite blonda. Förstår du vad jag
ja.
Menar? Alltså bara se, inte se det så negativt utan det kanske bara, tänk om det är två drömmar som råkar gifta sig här.
The dream match.
Ja men det kanske blir så eller liksom så här, jag älskar kort hår eller vem vet Hanna, det kanske
men det
de
kanske också
går
så här, för det kan jag också tänka mig att man är så här, två stycken som bara gör helt vilda ställningar fast man egentligen båda två bara älskar missionären.
Jag vill bara ligga mys under täcket. Ja men jag tror det.
Ja, om man inte har uttalat det högt så bara man bara, oh shit, ja men vi måste göra den här och jag måste vara så
kolla mig, jag kan stå på händer.
Det är lite som när jag och Bankis kom på så här, när i början när vi var ihop så var vi uppe så här, sent på kvällarna för jag tänkte att man kan inte gå och lägga sig klockan 10. När vi båda kom på att vi älskar att gå och lägga oss tidigt, vet du hur skönt det var?
Ja men vem vet, det kanske sitter män där hemma som bara förstånd så fort de tänker på djupa celluliter, gropar i låren.
Åh, oh, vad man skulle önska det.
Ring mig förresten. Kanske jag byter man. Nej, men man kanske kan hitta jättemånga roliga matches här.
Vet du vad jag tycker att det här är?
Nej.
Celluit 2013 2.0.
Ja, det är det.
Vår första tes i det var ju verkligen så här att att se sina grejer som bra och börja älska det.
Först börja älska själv och också be alla de runt omkring en att älska det man har.
Exakt. Ja. Och sen så bara fråga så här, älskling, är det inte så att du älskar min rumpa?
Mm.
Och bara, jo.
Mm.
Då kan man ju gå loss ordentligt i den här liksom,
nej, men alltså,
the butt love.
Ja, då kan man liksom bara så här börja äta muffins och träna rumpan på ett speciellt sätt att den blir större. Liksom, så att man så här kan finna lust tillsammans i den stora rumpan.
Ja, och också så här, man kanske sminkar sig jättemycket och tycker det är jättejobbigt. Så man en kille som bara, men jag tycker du är absolut finast när du är helt osminkad.
Gud vad skönt.
Och då bara, skit i sminket, hålla på med den där kletiga mascaran. Liksom.
Ja.
Alltså, det finns så mycket som jag känner att man måste gräva i. Med
det här ska bli så kul, jag ska göra ikväll.
Och man kan också fråga ens partner om han vill veta samma sak.
Ja, men det är klart att man har så här grejer. Nej, men alltså, när du har de här slitna jeansen, jag tycker du är så jävla sexy liksom, och så klänar ni sig i kostym varje dag. Alltså,
men jag älskar ju när Bankis har skägg till exempel.
Ja.
Jag älskar det. Jag tycker att det är, då tycker jag att han är så sexy och härlig.
Ja.
Och sen så är han så här,
jag tycker ju inte om när Alex har skägg.
Nej.
Nej, jag tycker inte om det.
Vad tycker du om Hanna?
Renraka. Men jag, för det första så är jag ju pedofil, Hanna. Jag tycker om småpojkar. Och för det andra så tycker jag att det sticks när man pussas.
Nej. Jo. Men det är bara när skägget har gått över en viss längd.
Men det gör aldrig, för det låter jag honom aldrig.
Gud vad roligt vore att se Alex i riktigt skägg.
Det kommer aldrig få göra.
Du håller honom.
Ja, men det här var en kul grej. Jag kommer göra det här på en gång.
Ja, men det kommer bli helgens
och
grej.
Och missförstå inte det här nu att man ska liksom så här lyda under sin partner. Det är inte det handlar om. Det handlar bara om att det kan vara jättehärligt att plisa någon, för man går upp i det. Alltså om man då ska gå på dejt och man vet att han tycker att det är, när jag har röda läppar, det är så fint så att han tycker det är så fint så att han dör. Men då mår här... man ju bra med röda läpparna, för man känner så här, åh, nu gör jag det här för honom liksom.
Men framförallt så kanske man tror att man med att gå på en diet hela tiden eller göra något speciellt, tror att man håller på att plisa sin partner.
Ja.
Och så kanske det är tvärtom.
Ja, och vet du, Hanna, om det inte är tvärtom, då är det dags att be honom dra åt helvete.
Verkligen.
För man ska inte ha en partner som vill att man ska se ut på ett annat sätt. Så att i vilket fall så är det jättebra att ta reda på.
Ja.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vi har pratat mycket om ångest, men vi har inte pratat så mycket om depressioner.
Nej, det har vi inte.
Och depression är ett tillstånd som är fruktansvärt och som vi liksom inte kan så mycket om egentligen. För vi tror att det är på ett speciellt sätt. Alltså antingen tror vi så här, men jag är deppig för att man är lite låg.
Ja.
Eller så tror vi att depression är när man liksom är helt utslagen, den så här kliniska formen av depression, att man är, knappt kan prata.
Under isen.
Och så finns det såklart massa mellanting.
Framförallt så är ju varje depression unik och sen så finns det otroligt många nivåer av depression.
Verkligen.
Men det finns ett livsfarligt läge.
Det finns livsfarligt läge, men det finns också lägen som är farliga på sitt sätt. Alltså även om man kan leva på, så är det inte så bra att vara deprimerad. För det är inte så bra för kroppen, för fysiska kroppen eller psykiskt såklart. Och det är inte så bra för livet överlag. Det jag vill prata om här är två saker egentligen. Ett, det är inte alltid så lätt att upptäcka att man är deprimerad.
Nej.
Och två, att man skäms för det.
Ja.
Och nummer ett då, att det inte alltid så lätt att upptäcka att man är det, det är att en depression kan ju lägga sig som en våt filt över ens psykiska hälsa. Men man kan fortsätta att leva på.
Mm.
Man kan gå till jobbet, man kan umgås med kompisar, man kan klara av det allra mesta. Men det man inte vet är, när man väl är i det, att det tar bort en stor del av ens lycka.
Mm.
Och ens välmående. Och jag tror så här i efterhand att det finns många gånger i mitt liv där jag har varit deprimerad ganska lång tid utan att veta om det.
Ja. Men det tror jag också. Jag tror att du har helt rätt i det. För att den typen av depression som bara ligger där och puttrar, som är ju jättefarlig på många sätt, är också den svåraste att upptäcka. Man önskar att man hade då massa människor runt omkring en som kunde upptäcka det här åt en. För att det är, alltså man går ju ner i ett läge där man bara bestämmer sig nog för att befinna sig, för att det är mycket jobbigare att känna massa andra saker. Mm. Alltså det är det som är lite, att vara deprimerad är liksom just att säga, om man drar en linje där man är liksom så här, men här mår jag ganska bra, och så går man ju liksom så här, ibland man ovanför den och ibland man under den, och så går livet så som en puls liksom så. Men när man helt plötsligt är under den där välmående, bara liksom lite under den hela tiden, man kommer upp till kanske precis välmående, men så går man ner igen, men man kommer aldrig över välmående.
Och framförallt så tappar man också väldigt mycket ork. Ja. Det kan vara ett bra varningstecken. Att man inte är så här...
Man vill bara sova.
Eller liksom inte riktigt göra någonting. Alltså man har inte den där extra energin. Eller man har absolut inte energi att så här... Ska vi inte dra igång en fest? Eller ska vi inte åka på en resa? Alltså man har inte den kraften i sig. Förra podcasten så pratade vi om frustration.
Ja.
Och att man... kan börja förändra saker när man känner frustration, för att det är en kraft i det. Den kraften finns inte om man är deprimerad.
Nej.
Du känner inte frustration, du känner inte varför ska jag må så här, för du orkar inte ens tänka så. Jag tror att man bara skyddar sig antagligen, och du orkar absolut inte förändra saker och ting. Och jag tror att man kan lättare då också upptäcka det hos andra än hos själv, att man kan hjälpa faktiskt andra. Och det är faktiskt så här, vad det gäller depression, så tror jag att väldigt, väldigt ofta så är medicin en bra lösning.
Ja, för att komma upp där.
För att komma upp där. För att, och då menar inte jag att ni ska äta antidepressiv medicin hela livet. Men för att komma upp till en viss nivå så man ska faktiskt kunna förändra saker, så kanske man behöver professionell hjälp. Och då tycker jag att, känner ni igen det här att jag kanske inte har gapskattat på så länge. Jag kanske inte orkar, du vet... ta tag i saker, jag undrar varför får alla sin energi ifrån eller så vidare. Det kan vara så att ni är deprimerade.
Och vad ska man göra då, Amanda? För det där är det som är svårt, att liksom, var man tar sig då någonstans.
Och då finns det ju, skulle jag säga, tre olika vägar att gå. Dels kan du boka tid med en terapeut. Om ni förklarar då ett läge, så då kan den säkert så här förstå hur det står till med dig. Dels så kan man boka tid med en psykiatriker. Och psykiatriker är ju en läkare specialiserad på psykiska sjukdomar. Vilket gör att där har de olika formulär. Jag har en gång fyllt i ett sånt formulär. Det visade sig att jag var deprimerad under den tiden.
Men du, jag såg en annan sak som jag såg en liten artikel om. Och sen så såg jag faktiskt på TV4 att det finns såna boxar man kan hänga upp på jobbet. Eller som kommer hängas upp på massa jobb. Där man liksom kan se hur man mår egentligen.
Nej.
Jo, så himla bra. Alltså det är typ så här fem enkla frågor som man drar liksom en, på en linje ungefär liksom hur man mår 1-10, som jag förstod det. Och så kan man liksom mäta det.
Ja, för det här är lite så, Anna. För det här jag gjorde, då var inte jag jättedeprimerad. Men då kan man ju komma fram till att man är väldigt deprimerad eller lätt deprimerad. Lätt deprimerad är inte heller något bra. Alltså man ska inte vara deprimerad överhuvudtaget, så det är ingenting du ska gå med.
Nej, alltså det är ungefär som att säga, nej men jag är förkyld och liksom det sitter i bihålorna och det försvinner inte. Då går man inte till doktorn till slut, även om ja, det är så här, jag är akut sjuk och jag behöver det här för att man ska bli av med det. Men du, Amanda, jag fick faktiskt ett mejl igår där Vårdguiden har startat en ny så himla bra grej.
Nej.
Jo, och det heter 1177 Vårdguiden. Och då är det så här, det är en sammanslagning av det tidigare 1177 och Vårdguiden. Nu vet inte jag, alltså man vet ju, så fort man googlar hamnar man ju på Vårdguiden. Men 1177 visste inte jag vad det var. Då så är det så här att man kan då smsa råd till 71160. Och då får man då 1177 Vårdguidens kontaktuppgifter direkt till sin smartphone. Och det man får då, det är att man får så här nummer och länkar till sin telefon när någon i ens närhet behöver nå vården, oavsett tid på dygnet och var man än befinner sig.
Ja, men det är
sig.
Fantastiskt.
Jag tycker att det låter så otroligt bra, för de har skrivit mejlet här för att de vill att jag ska sprida detta.
Ja, men det är helt fantastiskt.
Vårdguiden i sociala medier.
Otroligt.
Ja. Så dit kan man ju också så här skriva råd, och så vet man, för då kan man ringa till Vårdguiden och säga så här: hej, jag mår så här.
Ja.
Hjälp mig. Och då kommer de säga så här, jag tycker du ska gå hit eller dit eller liksom så. Men alltså, och det är viktigt att våga berätta då hur man mår.
Nej, och det är det. För då pratade jag i alla fall med en killkompis till mig, och då hade hans tjej varit deprimerad, och då sa han att det jobbigaste var att under hela den här tiden var, jag fick inte säga det till någon, för det var liksom
hemligt.
Ja, det var hemligt och ingen fick veta, och de skulle ta hand om det där själva hemma på något vis liksom så här. Och då blir jag så ledsen. För att det är det som också gör att vi vet inte vad depression är. För vi pratar alla om det.
Nej.
Och jag tror att det är jättemånga som går omkring just nu och är deprimerade och skulle kunna leva ett bättre liv.
Om man säger så här, jag tror att alla under ett liv minst är deprimerad 3 gånger.
Och jag har varit det. Har du varit det?
Men jag tror att jag har varit det. Alltså så här, jag har alltid varit en väldigt utagerande person.
Ja.
Och eftersom jag är lite också så här, vill att saker och ting ska hända nu och liksom, ja. Så här, så har jag inte gått med så länge, tror jag. Så. Och sen så måste jag faktiskt också säga det som jag tror har varit livsviktigt i mitt liv. Och jag tror att jag hade varit mycket mer deprimerad om inte det här hade hänt mig. Men jag hamnade ju på, då heter det BUP. Det heter det fortfarande.
Ja, det heter det.
Nej. Ja, men det hette tvärtom.
Nej, då hette det PUB.
PUB. Psykisk barn- och ungdomsvård. Ja, PUB. Ja. Jag vet inte, skitsamma. Men
PUB.
Det, dagens BUP.
Ja.
Hamnade jag på när jag var 14 år. För att jag var väldigt utagerande i skolan och inte mådde så himla bra. Nej. Helt enkelt. Och först var jag i chock över detta och var så här, dit kan man inte gå så. Tills vår klockan mamma var så här, fast vet du sak, det kan faktiskt vara ganska bra. Efter typ så 3 besök som inte var så härliga, för vi skulle vara där hela familjen och du var ju med.
Ja, men det var
ju
alltså hemskt.
Ja. Så hamnade jag hos en väldigt, väldigt bra kvinnlig terapeut som heter Monica. Jag har mycket att tacka henne för faktiskt. För jag gick där 1-2 gånger i veckan tills jag fyllde 19 år.
Det är inte klokt.
Först gick jag där för att jag typ inte ville ha någon pappa alls.
Nej.
Sen gick jag där för att jag tänkte att jag har en pappa och vi måste kunna vara där i det. Och sen gick jag där för att bara komma underfund med vem jag var, tror jag. Liksom så. Det var mycket så här, saker liksom i det. Det gjorde också att varje gång som jag har känt minsta lilla tendens till depression eller att jag inte mår så bra, så har jag kontaktat en terapeut.
För det har varit, du har haft liksom, det i systemet sedan du var liten.
Ja, sedan jag var 14 år. Mår man inte bra så finns det hjälp att få. Och det var ju så fruktansvärt skönt. För det som är med terapi, som man måste, för man tror ju så här, om man ska börja gå i terapi och så lyfter man på massa otäcka stenar och så bara ska det välla upp där. Det som man inte förstår innan man har gått i terapi, det är ju att när man är på terapin så håller man på och lyfter på allt det där jobbiga och liksom håller på och jobbar med det. Sen är det som att man lämnar det där. Mm. Så man är ganska befriad emellan terapitimmarna, kan jag uppleva mycket. Sen är det klart att man bearbetar massa saker och kommer upp och så. Men det är inte så att man väcker upp någonting och sen gråter man en vecka tills nästa gång.
Nej, så är det ju. Ja, men, och sen så är det väl vissa saker som gör att ens tillstånd förändrar. Man kan må dåligt över en tid och så vidare. Men hela poängen med terapi är ju att du ska ju må bättre. Mm. Du ska komma ut på andra sidan som en bättre och mer välmående människa. Och framförallt är det så här, mår du inte helt 100, det finns jättemycket hjälp att få. Mår du inte helt bra i kroppen, du går ju till en läkare. Du får vitaminer, du får medicin, du får vad du nu vill ha. Exakt samma saker med psyket. Sitt inte där hemma och bara så här, jag ska klara av det här själv på något vis. Det är som att jag skulle börja gipsa mitt jävla ben själv. Ja. Jag har brutit det.
Och det är så här, även om vänner och familj och så här kan hjälpa lite, så har man väl gått ner i ett depressionsläge, då måste man få professionell hjälp.
Du måste
för det
få
är helt,
det.
Alltså, ens vänner kan inte hjälpa en med det, eller ens mamma eller vem det nu är som man tycker att man pratar med. Och det blir också väldigt tröstlöst för dem att försöka ta upp den här personen, för att man
för det går
bara
sjunker inte
tillbaka dit. Det är som att man är i kvicksand liksom.
Och det är inget bra att gå med.
Gå inte och dras med någon gammal depression.
Och vet du, gå till vårdcentralen, var som helst.
Och ät D-vitamin, för guds skull. Bara för att man är deprimerad, ibland så har det med saker och ting som man inte kan rå över i hjärnan. Nej. Och det är därför
och
man kan börja med medicin.
Och ta jättemycket kokain. Du blir så glad.
Så glad och känner dig så bra.
Du kommer känna dig toppen. Alltså vädret spelar ingen roll.
Nej, det är det vi gör varje dag. Nej, hörni.
Ja, vi måste springa.
Hörni, alla älsklingar, gå till vårdcentralen om ni är deprimerade och ta en skit.
Nej, hörni, puss och kram. Vi ses på stan. Hej.